Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Sektpodden, alla kära Sektpodd-lyssnare. Emma Genbeck heter jag. Jag är före detta pastor och medlem i Knutby-sekten. Numera Sektpoddutövare tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Och nu har vi pratat om antroposofin i flera avsnitt och tänkte lämna det och idag ägna oss åt lyssnarfrågor. Det tycker ju både du och jag om, eller hur, Rigmor?
Ja, verkligen. Och vi tackar. Ja. Förlåt oss när vi inte svarar. Ja. Vi sparar varenda fråga. Och det är mycket möjligt att era frågor kommer upp här som del i podden. Kanske efter en lång tid. Mm. Och jag tror det är så idag. Hade inte du en fråga du ville vi skulle börja med?
Ja, men precis. Och vi kan väl också säga att nu är det ju sommar och semester och sådär. Så vi kanske inte är lika aktiva och flitiga på att svara frågor. För vi behöver också lite semester. Men vi läser allting och vi sparar allting, precis som du säger, Rigmor. Ja, jo, men jag har en fråga som jag har sparat ett tag som jag tycker är intressant. Och den... Det är en fråga som, den kom väl i början tror jag, utan när vi pratade om det här med antroposofin och Solviksskolan. Och den handlar om, den här lyssnaren frågar utifrån då Solviksskolan och Per som var ledare, andlig ledare som de kallade på Solviksskolan.
Och Per Ahlbom.
Per Ahlbom, exakt. Och ja, då frågar den här lyssnaren så här att, alltså de flesta, som när vi pratade om sektledare, så har de ju narcissistiska personlighetsdrag och personlighetstyper som är narcissistiska. Och då undrar den här lyssnaren om det är så att de utvecklar de här personlighetstyperna just när de är i en sekt. Att de förändras och kanske inte var narcissister från början. Men blir det med tiden att de utvecklar det. Precis som man gör i en sekt, att man förändrar sin identitet, man förändrar sin personlighetsdrag, att även ledaren gör det. Eller är det så att ledaren har just den typen av personlighetskaraktär och därför blir en sektledare? En bra, intressant fråga. Vad är hönan och vad är ägget? Typ, säga? kan man säga det, Rigmor?
Ja, men våran lyssnare har ju redan, tycker jag, så fint formulerat att han eller hon har märkt att när sektledaren, när det har gått en viss tid i ett sånt här, i en sån här lite halvsluten grupp, så blir sektledarna så lika varandra. Mm. Och samtidigt så har våran lyssnare förstått att det verkar ju vara en process. Det är ju inte så att någon säger, här har ni mig, jag är den blivande sektledaren, kom och anslut er.
Nej.
Utan det börjar ju på ett sätt i den här proceduren så ändras man. Jag kan säga att det som har intresserat mig, det är ju att man brukar tänka att en sektledare, ja, men de är vältaliga, de har det här karismatiska sättet att locka personer till sig. De verkar se, en nykommen blivande medlem känner sig ju omsluten av kärlek och uppmärksamhet. Jag ser någonting större i dig som du inte riktigt vet själv än. Alltså det där lockandet i det här positiva som sen slår om till att när man väl har blivit medlem, och så skulle ju det här utlovade härliga förändringen till det större och bättre, men när det inte sker utan man är som vanligt ungefär, då brukar sektledaren lägga skulden. Nej, men du är misslyckad, du är fel, här har du kommit och få chansen, och nu får du verkligen jobba upp dig för att komma, för att det här som du har inom dig ska komma fram. Ja, men hur ska jag göra då? Och då börjar den här pressen som man sätter på en medlem.
Mm.
Och blir man då åtlydd som sektledare, så verkar det vara en otrolig frestelse att själv få för sig att jag är speciell. För varför skulle de annars lyssnat på mig, komma till mig? Så att det intressanta i dynamiken i en sekt är ju att anhängarnas, medlemmarnas förhoppning och förväntan på sektledaren och på att den här berättelsen som alltid handlar om att man är på väg till, till något stort tillsammans, man ska upp, man är pionjärer i någonting fantastiskt, men det kan också gå snett och då sker det något katastrofalt, så att medlemmarna känner det som att de är i en någonting som är jätteviktigt på sikt, och just nu är det jobbigt och just nu måste jag kämpa för att vi ska komma igenom och nå det här stora gemensamma målet.
Mm. Men jag tänker också, när vi pratar om det här, så tänker jag jättemycket på du nämner medlemmarna och följarna, då som vi kan kalla för möjliggörare, för utan följare så finns det ingen sektledare. Och vilket ansvar de har också. Är också intressant, tänker jag.
Verkligen. Det är verkligen intressant. Därför att det handlar ju också om att när det gällde den sekten du var medlem i och ledare för en lång period i Knutby, där var det ju faktiskt så att efter mordet och mordförsöket av en medlem mot andra medlemmar, så blev ju den som begick mord och mordförsök dömd till sjukvård.
Mm.
För i det fallet så ansågs den personen ha bibringats en så allvarlig psykisk störning så att hon i det här fallet inte kunde göras ansvarig juridiskt och då få straff, motsvarande straff som anstiftaren fick.
Mm.
Och där kan man ju verkligen säga, var Sara Svensson en medlem, eller var hon liksom utanför gemenskapen och bara ett verktyg för den som hade tagit kontroll över henne?
Mm. Ja, för det tycker jag är en intressant fråga, just också det här att som, jag menar, i början så gör man ju ett aktivt val att man vill vara med, och sen så kanske på sikt så blir man, man förlorar sin identitet, sitt självtänkande, sitt kritiska tänkande och så vidare och så vidare, och man blir mer och mer ett kärl för någon annan att fylla på med vad de vill. Och när någonstans på vägen då tappar man då, eller förlorar man sitt eget ansvar, och så kan man säga att det någon gång går över. Men det finns ju, om vi, Sara Svensson är ett unikt exempel, tänker jag, utifrån vad hon var med om, och eftersom det blev en rättegång kring det. Men jag tänker på andra medlemmar som har berättat sina berättelser om hur de blev förändrade och tappade liksom sig själva och gjorde saker som, hade de inget ansvar då? Eller vi som fanns runt omkring? Ja.
Ja, det har man ju. Därför att juridiskt sett så är man fortfarande en vuxen medborgare. Det betyder att man lyder under lagen. Till exempel att det förekom barnaga i Knutbysekten. Mm. Och det är ju förbjudet i föräldrabalken. Mm. Sverige var först i världen med att förbjuda fysisk bestraffning, aga av barn. Och ändå förekom det i sekten. Därför man utgick från bibelord istället. Mm. Och det här att man liksom... Ja, men jag lydde bara ledarna. Ja, det är ju att man tror och tänker sig att vi är ett undantag. Mm. Vi är pionjärer. Vi är på väg i... Sen, längre fram, kommer alla att förstå att det vi gör nu, det kommer alla att följa efter. Och den här stora katastrofen, den här slutstriden som brukar utmålas i en sekt. Ja, men då kommer det att visa sig vilka vi är. Och därför lever vi på det här sättet. Men då måste vi hålla tyst utåt. Och när medlemmarna går in i en sån lojalitet med ledningen och med varandra, då har man gjort avsteg lite grann ifrån samma. Man har blivit en, som det kallas, extrem social miljö.
Mm.
Men man är ansvarig.
Mm. För jag tänker förstås. Så här. Ja, för jag tänker, du nämnde just det att, ja, men jag gjorde bara som ledarna sa. Och det skulle jag ju kunna säga också, tänker jag. Jag skulle kunna säga, jag gjorde bara som Åsa sa. För i många stycken var det så. Ja. Jag tänker i alla fall, men det kan vara olika. Men jag tänker att jag fortfarande har mitt eget ansvar. Oavsett om jag gjorde som någon annan sa, så valde jag ju utföra det. Det kan ju vara fruktansvärt i efterhand. Eller det är ju fruktansvärt i efterhand att få leva med saker man har gjort. Och jag vet att det är många som bär smärtsamma minnen av saker man har gjort, varit förövare i olika sammanhang. Men jag tänker någonstans att det nästan är som en försvarsmekanism när man säger, ja, men jag gjorde bara som de andra sa. Därför att det blir för smärtsamt att möta själv. Och det är ju att det är en process som man behöver ta sig igenom.
Så är det.
Och så, ja.
Ja, men så är det. Det har jag ju kunnat följa just med er ifrån Knutby. I vilken olika takt ni har liksom frigjort ifrån denna långa period som man var medlem i Knutby. Och där man hade en annorlunda världsbild. Mm. Man hade en annorlunda självbild. Man hade en annan bild av varandra. Och sen när sekten inte längre finns, det fanns ju före detta medlemmar som väldigt länge sörjde över att den här på sitt sätt trygga världen, där man kanske hade sin familj och funnit sin livskamrat, att den inte längre fanns.
Mm. Men då är vi inne på någonting som jag också tycker är ett intressant och spännande del i det här. Det är det här med sektidentitet och sektjaget som man utvecklar under tid och som också faktiskt tar tid att avveckla när man lämnar en sekt, eller hur?
Ja, ja visst. Det är ju det som era föräldrar och syskon och vänner från förr brukar beskriva era säga, för då tänker jag på dig som före detta sektmedlem.
Mm. Mm.
Men det en anhörig sa alldeles nyss till mig här, att en anhörig som de i familjen upplever som att det är som om någon annan har tagit över personligheten. Man ser att det är våra anhöriga, men det är som om det är någon annan som pratar, som tänker, som handlar, som man inte känner igen. Och då har man det här uttrycket pseudoidentitet, alltså att det blir som ett sektjag som omgivningen reagerar på. Men när man talar med någon som befinner sig i ett sektledarberoende eller ett sektberoende, så förstår de inte vad vi menar då. Nej, men jag är mig själv. Mm. Nej, men jag har ju gjort ett val. Så att när man är i det...
Mm. Ja, det vet ju jag hur det är när man är i det.
Ja.
Men där tänker jag... Ja, förlåt.
Och samtidigt, jag ska bara lägga till. Ja. Och samtidigt, så när jag pratar med de personerna, så säger de så här, men ibland har jag sån ångest.
Mm.
Och det här att man mår dåligt i sekten, det är ju konstigt, för det är ju liksom friskhetstecknet. Och min sån här bildspråksbild är att borta vid skogsbrynet så finns det en sten. Och bakom den stenen sitter det äkta jaget och gråter. Mm. Så att man har inte förlorat hela sitt riktiga jag. Men man har liksom skjutit det åt sidan. Det vi kallar samvete, det man kallar sina egna känslor och sina egna. Så känner man att nej, men jag får offra det nu för att det här är någonting mycket större där jag behövs i den här stora uppgiften.
Mm. Ja, men precis så är det ju, att man någonstans på vägen, eller i alla fall jag, så känner man ju någonstans att man faktiskt förlorar sig själv bitvis, men att man tror att det är ett offer man får göra för en större sak, och att det också är någon slags självkontroll att man liksom, som man måste vinna över och så vidare i olika saker i sitt liv. Att man, och man tänker att man, livet förändrar ju. Det är inte konstigt än så, tänker man när man är mitt i det. Och så vidare.
Man är, förlåt, jo, men man är ofta, de beskriver ofta som att man blir rädd för de här känslorna från förr, tankarna från förr. För man har ju blivit en ny människa. Man har blivit frälst, kanske man säger, i det kristna sammanhanget på ett nytt sätt i Knutby. Jag har fått ett nytt inre jag. Jag har fått ett individuerat själv, sa de jungianerna i Zürich. Och då ska man inte tänka som de här vanliga människorna gör. Och då måste det bli konflikt med dem ifrån ens tidigare liv, för att de har ju inte följt med på den här fantastiska resan. Så att man inne i gruppen så förhärligar man det här nya jaget.
Mm. Ja,
och
precis.
De som står runt omkring sörjer över att man har förlorat sin vän eller sin anhöriga in i det här slutna systemet.
Ja, och jag kan säga att jag känner kanske inte igen att jag var rädd för mina förra tanke. Däremot så känner jag igen att jag fick brottas med att liksom kapa av saker som jag tyckte om och älskade, men som jag inte trodde fick plats i mitt nya liv.
Vad var det till exempel?
Ja, vad var det? Det var ju allt ifrån som man kan tycka ytliga eller banala saker, som att åka på semester eller ha tid med en familjekvällar, eller att åka till stan när man ville, eller att liksom det här egna livet skulle på något sätt kapas bort. Och det var
jag förstår.
Platser man hade älskat och åkt till många gånger i sitt liv fick man plötsligt inte längre, hade man inte längre tid att besöka eller göra och så vidare. Men får jag bara fråga en sak innan vi går vidare, Igmor? För jag tänker så här, när man då har en anhörig eller en vän som är med i en sekt, hur möter man, det vet vi har pratat om förut, och det är ett ganska jobbigt ämne, för jag tror, vi har ju fått många som frågar om det, men vad gör jag, min vän är på väg in, eller min vän är i det här, eller så vidare, hur bemöter man det? Du som ändå har erfarenhet av att prata med både före detta sektmedlemmar och sektmedlemmar som är mitt i sekten, hur gör du?
Jo, men det är ju ett ganska stort steg av en person som är medlem i något sånt där slutet sammanhang, som vi utomstående säger, ja, det där är en sekt. När en sån person väljer till exempel att komma till mig eller komma till någon med motsvarande yrke och anförtro sig, då kan ju den här personen säga till mig, nej, men jag hade till exempel en vän som brukade åka ner till ashram i Indien. Och hon var fantastisk. Hon var musiker och så vidare. Men hon älskade det här indiska tankevärlden. Och hon tänkte sig att man blir kosmiskt medveten, som det hette i den här rörelsen hon var del i. Och den är väl kosmisk. Och jag brukade säga till henne, ja, men Lena, du är kosmiskt medveten, mer kosmisk än som du är. Det blir man inte. För hon var verkligen en sån godhjärtad och generös person på alla sätt. Och då tittade hon med stora ögon på mig. Och då kunde jag liksom se att, nej, men för henne var det viktigt att känna att hon var på väg till någonting som hon tänkte sig att andra personer redan hade uppnått. Medan jag som såg hennes livsstil och hurdan hon var mot sina medmänniskor. Jag tyckte att hon redan var så bra som man kan bli.
Mm. Men skulle du, om du mötte eller fick då någon i terapi som var med i en uppenbar sekt, skulle du säga till dem att du är med i en sekt, varning, varning, eller?
Nej, och det här är ju bra, för jag befinner mig i den situationen. Jag har personer som jag har kontakt med som befinner sig i vad jag anser vara en sekt. Och som har då kontaktpersoner där. Och det här bara att de närmar sig någon som jag är ju en inre signal. Att de har en nyfikenhet på hur jag ser på det. Och då gör man så att man, om du tänker det, religionerna, de har ju liksom en bild av när en människa är i balans, och då är det Buddha, han ska sitta och hålla sin vänstra hand utsträckt på ett givande och tagande sätt, och så sätter han upp sin högra näve som stopp, håller emot. Och du har samma i det bibliska med Kristus gestalten, så säger han att han har ett svärd som går ut ur hans mun, han har de hårda orden, och så har han liljor som går ut, alltså han har liljor, det mjuka språket också. Och att man har bägge de här sidorna, därför att det som är svårt om man är anhörig, det är ju att man vill ju bara slå hål på hela det här sektmentaliteten, medan jag i psykoterapi kan på ett sätt bygga en allians med motsvarande vänstersidan då, och sen hålla emot. Så i förtroendena så får jag lyssna, och sen ställer jag frågor, och så säger jag, ja, jag skulle kanske tänka så här, jag tänker inte så, och hur tänker du runt det här? Och så man bygger en dialog i frågor. Och det svåra för en människa som har min karaktär, det är att man skulle vilja ha ett omedelbart svar. Jaha, du menar så. Men väldigt ofta i de här som du och våra lyssnare kallar processen, så kan det svaret komma ett halvår senare. Att vet du, Rigmor, när du sa så där, det där började jag tänka på. Men det kanske tar ett halvår innan svaret kommer. Mm. Och att man har förtroende för att i en dialog så är det någonting som pågår. Och som är den, om det är en vuxen person, så är det den människans eget ansvar och inre process. Så att både orka ha relationen, för det ligger ju en sån stark impuls när den personen ändå väljer att ha en dialog med mig som... Där han eller hon vet ju vad jag har för inställning till sektmiljöer. Men där det också finns kanske en undran ofta. För det här som jag är med i, det kan man ju inte kalla sekt, eller hur?
Nej, just det.
Och sen pratar
vad svarar man
vi...
på den frågan?
Nej, och då pratar vi runt istället. Vad menar du skulle vara en sekt? Hur tänker du runt sekt? Jaha, men vad tror du andra tycker är sektlikt i ditt sammanhang? Eller i din relation? Eller i din familj? Eller hur tänker du runt det? Så man liksom, man går runt problematiken, snarare än att man skjuter in emot den. Men det är ju den terapeutiska processen.
Ja, det är svårt när man är vän eller anhörig. Ja.
Jo, men då, man är ju som man är. Man måste ju vara sig själv. Och det vet liksom de anhöriga som är i en sektmiljö. De vet ju någonstans hur... Ja, de känner ju oss. Det går inte att spela något spel, menar jag. Om jag skulle vara anhörig och så skulle försöka göra någon taktik så skulle...
skulle man se igenom det? Nej, men precis. Ja. Ja. Ja, men intressant. Ja, ska vi gå vidare med ett nytt...
Nej, men jag tycker inte vi är klara med de här sektledarna. Nej. Den där frågan om narcissismen.
Nej, men kör.
Absolut. De blir lika, som våra lyssnare har... iakttaget då. Men är de lika från början? Och då kan man säga att en del sektledare, de är ju som, alltså väldigt extroverta personligheter. De är talare, de predikar sitt budskap, de övertalar, de värvar, de skapar intresse, de skapar... Folk vill vara nära dem och tycker blir tjusade av det här lovebombing-fasen som det kallas.
Mm. Men det finns också... Men det känner jag ju väl.
Och det känner du. Var det så för er i Knutby?
Ja, men det har jag ju sagt många gånger med lovebombing och så vidare. Ja, men absolut. Ja.
Men så finns det en annan typ av sektledare som jag träffar på. Och det är ju de som är väldigt introverta istället. Som verkar ha någonting gåtfullt. En slags mystik som lockar. Man kan ju tänka sig, om man ser mig som en sektmedlem där nere i Zürich under de första åren, så ville jag ju komma in och lära mig det här gåtfulla som Jung hade pratat om. Och jag blev ju liksom värvad av mig själv utifrån hans texter. Mm. Att vad är det här? Och om man lyssnar på Per Albom, som vår lyssnare hade funderingar runt, så säger ju han att nej, de var intresserade av antroposofi runt om honom i hans uppväxt. Men han gick till källan och han läste Steiner och han gjorde lite grann som jag. Att han gick till texterna och tyckte att det var det intressanta. Och sen utifrån det började han att utveckla en föreställning. Och där var han karismatisk och entusiasmerande och ganska tvärsäker. För han kände det som att han hade Rudolf Steiner bakom sig. Och såg honom som en sån här upphöjd, klarseende, clairvoyant mästare. Som kunde se in i andliga världar och reinkarnationer och vad karma var som han förde med sig och så vidare.
Mm. Och då fick han anhängare genom att han var karismatisk och med ryckande, kan man säga det liksom. Att
ja,
han...
ja, och jag tänker på i eran om man utgår från er, så hade ju ni Urban Fält. Han var ju ingen i sig själv, var ju inte han känd som en pratsam predikant. Han var ju musiker och så vidare. Men han blev ju en väldigt sträng sektledarkaraktär med tiden när han fick den här makten.
Mm. Ja, det tror jag också jag har sagt förut. Just det är intressant att man har mött, jag har verkligen stött på olika typer av sektledare inom Knutby. Både extroverta och introverta. Och de är helt olika, men blir minst lika otäckt. De blir minst lika otäcka ändå.
Ja, det blir ruskigt. Jag har ju också varit med om det då. Därför att när jag kom till Jung-institutet första gången på en sån där intensivprogram sommaren 1983, så var jag ju häpen och besviken. För att det var inte så här mystiskt och spännande som det jag hade läst i Jungs böcker. Utan det var ganska trivialt. Nivån var betydligt lägre. Intellektuellt och kunskapsmässigt än vad jag var van vid i mina medicinska sammanhang. Så att jag var ganska bestört. Men det var ju då jag kom på, det var en som inte var där. Det var en av Jungs nära medarbetare som tyckte som jag att det här var ju trivialt. Och det var Marie-Louise von Franz. Så att, och sen när jag fick möjlighet att bli läraranalysand hos henne, och hon var ju extremt introvert, hon hade alla kriterier, skulle jag säga, på en högfungerande autism, det vi kallar Asperger personlighet. Så hon fick ju sin pondus genom att hon var så lärd. Jag tyckte det var, hon var lärd när det gällde sagor, myter, alkemi, Jungs verk. Hon hade levt sitt liv i hög grad vid skrivbordet.
Mm.
Och då tog det tog ett par år innan jag började förstå att hon hade inte jobbat i psykiatrin. Hon hade inte levt i något kärleksförhållande på det sättet som var viktigt för mig. Hon hade inte blivit mamma. Det var en massa saker som jag hade trott som visade sig inte stämma.
Ja.
Men hennes karisma...
Ja. Hon var hemlighetsfull kan man säga istället.
Ja, på ett sätt. Man är ju annorlunda. När man har autistiska drag så har man sitt specialintresse som hon hade. Och sen kan man ju vara väldigt tvärsäker för att man saknar lite grann det här som kallas theory of mind. Man har inte riktigt förmåga att realistiskt leva sig in i hur den tänker och känner som är annorlunda än i det här fallet hon själv. Och då blev det ju så att hon sa till väldigt strängt, gör så här, gör inte så där. Alltså att man tenderar att hoppas att man ska kunna ge order om hur den personen, de andra personerna i beroendeställning då, borde göra.
Ja, men det känner jag ju igen, just det där att tvärsäkra ifrån ja. Från min erfarenhet inom sektlivet. Jag kommer ihåg att jag till och med tänkte att oj, är man så tvärsäker på sin sak, då måste man verkligen veta vad man pratar om. För jag skulle aldrig liksom våga vara så tvärsäker om jag inte hade 100% koll. Så då måste det vara rätt, ungefär.
Precis, det tror man som när man är i beroendeställning.
Ja, precis.
Och sen händer ju någonting med tiden då, därför att som vår lyssnare säger, de blir väldigt lika varandra. Ja. Och det har också att göra med att sektledare får potentiellt pinsam, potentiellt skandalös information, därför att de får förtroenden. Och så är det, brukar de ha såna här mellanledare. Om det är en terapeutisk sekt så har de handledare som rapporterar till handledare som rapporterar uppåt. Och då blir det som att man har bekänt sina egna privata pinsamheter. Och så ligger de då hos ledaren. Det var det Helge Fossmo sa i den där intervjun som jag citerar ibland i tidningen Café. Att han hade anförtrott sitt innersta till Åsa. Och sen hade han dessutom haft en sexuell relation till henne. Och sen blev han rädd för att när hon visste det här som ingen annan kände till om hans innersta, så skulle hon kunna skada honom och vända det emot honom. Och det här att man liksom blir rädd, det är ett sätt att lägga över makt i sektledarens händer. Genom att man anförtror saker som man inte vill ska komma ut. Och sen händer ju någonting då med sektledare med tiden. Och det verkar inte ha hänt med Per Albom, måste jag säga. Men väldigt vanligt är att det blir som i Knutby. Och det blir som det blev i Zürich i den här gruppen jag tillhörde. Att sektledaren blir lite rädd att andra ska... Alltså man blir, om du tänker ett gisslandrama i ett kapat plan eller någonting sånt, så är ju kaparen rädd för omvärlden. Och gisslan är rädd för kaparen. Så kaparen är ändå liksom som en gisslan i sin egen grupp, i sin egen sekt. Och då kan de här riktigt hemska tendenserna, när en sektledare inte ser någon utväg, då kan det bli som i Wacko, att liksom det beordras självmord, eller som det blev den här Jim Jones folkets tempelsekten, att man, den här Harmageddon eller den här striden, att man i värsta fall, var likadant med Heaven's Gate, när att man då beordrar den här, så man får sina egna medlemmar att begå självmord.
Ja, då verkligen otäckt avgrundsslut.
Ja, då är det som en... Så det är det man alltid är rädd för också, när någon befinner sig i ett sånt här beroende, att det finns en risk ibland för självmordstankar. Det är många faktiskt i Knutby som har berättat om att man hade såna impulser och tankar mot slutet.
Ja, ja, det är otäckt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ska vi gå vidare eller? Känner vi att vi är färdiga med?
Nej, vi kanske kommer tillbaka. Men alltså att det,
ja, de går i varandra, de här,
ja,
sakerna.
Ja, det gör ju det.
Hela tiden. Jo, men då ska vi fortsätta med ett lyssnarbrev till, tänkte jag, Rigmor. Och det kommer från en man som heter Ulf Jämterud som har skrivit. Han har dels skrivit till oss på, som ett mejl, men också lagt ut det på Facebook-frågan. Så vi tänkte att då tar vi den. Vi tar inte precis alltihopa, det blir för mycket att läsa upp och sådär. Men vi tar de tydliga frågor som han har ställt här. Och då kan vi säga med en gång att den här, han är inte någon medlem i Knutby, för detta Knutby-sekten och så, utan han, men han har frågor omkring Knutby och om hur vi ser på saker och ting kring Knutby och hur jag ser på saker, och då kan vi svara på det, tänker vi, hur vi tänker om det.
Det är roligt. Jag tror att han är religionslärare. Jag kommer ihåg att han har skrivit till oss för, ja.
Ja, precis. Och han har en fråga. Dels så undrar han, och det är väl utifrån att vi ofta refererar till då Knutbyförsamlingen som sekt. Vi talar ju om den som en sekt. Och därför undrar han om vi anser att hela församlingen var en sekt. För det är klart att det finns ju... Så jag kan ju säga så här, när vi säger sekt om Knutby Philadelphia så blir det naturligtvis en generalisering. Men vad tänker vi om det, Rigmor? Eller vad tänker du om det? Vi kan ju ha olika tankar om det. Vill
ja,
du börja?
Jag tycker nästan du ska börja som var medlem.
Ja.
Hur tänker
Nej, men
du?
Jag tänker att det, jag tänker så att det finns ett spann inom gruppen av huruvida hur mycket varje enskild medlem var en sektmedlem. Men jag anser ändå att hela gruppen nu i efterhand då, när jag ser på det, var en sekt. Därför att det genomsyrade alltihopa. Så jag kan nog inte säga att jag kanske ser att det fanns en liten grupp som var sekt och sen var resten en vanlig församling, utan det finns en inre kärna som det var absolut skedde mer sekteristiska saker, men det spillde över på väldigt stora delar och jag skulle säga i princip hela församlingen. Och dessutom så tänker jag så här att om vi tar att det är ett spann, så tänker jag att de som var kring bordet, så som vi pratade om, alltså närmaste kärnan kring Åsa och ledarna, pastorerna, de här, de var definitivt möjliggörare, de var förövare i allra högsta grad.
Och hur många var,
och de var
där?
Offer.
Hur många var de ungefär?
De var cirka 12 stycken, tror jag, på slutet i alla fall.
Mm.
På slutet var de 12 stycken. Sen ändras de där antalet och personer något. Jag var ju en del av det i början, men inte på slutet och så vidare. Men sen har vi också en ganska stor grupp som fanns runt omkring och som var ganska så mycket delaktiga i vad som skedde, men inte visste riktigt allt vad som skedde längst in. Och sen har vi en ytterligare ändring där det kanske man inte var särskilt medveten om det. Men om man ser på det här spannet så tänker jag att de som fanns längst ut på kanten, några få stycken, de visste ingenting om Kristi brud. Det fanns några som inte visste det. Men jag skulle nog säga att 75-80% i alla fall visste ju om den här läran som vi ändå höll hemlig med Kristi brud och så vidare. Men det fanns en liten del. Men de var ju fortfarande, tänker jag, en del av ett auktoritärt ledarskap. Eller inte del, de leddes ut av ett auktoritärt ledarskap till exempel. De var del i en icke-demokratisk församling, sekt. De gav sina pengar. De var i stort... jag säger det skulle jag säga, och så vidare. Så att jag tycker inte att man kan säga att det finns någon som absolut inte var en del av det som faktiskt blev en sekt, utan alla som var med i sekten, men i olika grad delaktiga. Och jag skulle kanske säga att de som fanns i utkanten var mer lurade än de som fanns.
Vem var mer lurad, sa du?
De som var i utkanten, de här som inte visste om Kristi brud, de som liksom kom på slutet och kanske kom... Det var ju några som kom med som medlemmar senare och som inte var lika medvetna om historien inuti liksom. Mm. Och jag kan se att de inte var lika medvetna och visste lika mycket, utan blev mer lurade. Och därför så har de inte alls, tänker jag, lika stort ansvar som de som var med under längre tid och visste mer. Men jag tänker att det är en väldigt stor grupp faktiskt av då gruppen som hade stor insikt i Kristi brud och allting omkring. Det har varit med om väldigt många konstiga saker som har ett ansvar som möjliggörare. Och därför kan man inte säga att definiera en del av det som inte sektorn, en del som sekt, tänker jag. Så det är min uppfattning. Vad tänker du? Ja.
Jo, men jag kan ju förtydliga, du beskriver ju sektens struktur väldigt tydligt, och den är likartad i sekter. De är, för det första, en definition är att de är toppstyrda. De är inte på det sättet odemokratiska, tror jag du använder det uttrycket. Och i den här toppstyrningen så har man en ledare eller en liten grupp ledare som kör, helt enkelt, som är toppen. Jag tror ni använde uttrycket plogen. Det var som en plog. Jag kommer ihåg, jag visste inte när jag hörde det här berättas om det menades en sån här plog, som man säger när fågelsträcket kommer som en plog, så är det någon fågel i toppen, eller om det var en plog som man plöjer i marken. Och det spelar kanske ingen roll, för det var ju bilden av en spetsig organisation.
Ja.
Och sen så finns det tydligen alltid en inre krets som är då förtrogen med ledningen. Och så finns det den här, som jag kallar buddyn, den här liksom församlingens eller gruppens sociala kropp. Där det finns folk som jobbar gratis, det finns folk som jobbar underbetalt, det finns folk som liksom samlar in pengar. De är inte lika påverkade av sekten, men de brukar ha en slags vördnad, eller man ser upp till den här inre kretsen och kanske rent av hoppas att kunna avancera till den så småningom. Men sen kommer man då till, och då är de, jag är helt enig med dig, man är möjliggörare, man är med i den här sekten, man kanske väljer att bortse ifrån det här, det pratas utifrån, det sägs att vi är en sekt, det sägs att Åsa Valda är Kristi brud, okej, många av oss har hennes foto hemma på hyllan eller på väggen, okej, när vi kommer till kyrkan, ni kallar den väl samlingslokalen istället, så är det ju den här liksom ställningen med hennes tavlor, hennes bok, hennes skiva.
Men det var ju som ett altare nästan, kan man säga. Det var ju verkligen, det fanns ju ingenting annat där. Nej. Än Åsas konst på väggarna, Åsas skiva, Åsas bok, och Åsas affischer på Åsa.
Ja.
Absolut.
Så medlemmarna kommer ju med.
Det var ju väldigt uppenbart. Ja, precis.
Och då väljer man liksom avsiktligt att bortse från det. Och så säger man, nej, det är inte sekt. Men då kommer vi ju, nu står vi ju återigen framför det här som är mitt stora patos. Nämligen, vad händer med barnen? Därför barnen väljer inte att vara medlemmar. Är barnen sektmedlemmar? Nej, de är ju liksom infödda i en kultur. Och de får berättat om världen utifrån sektens sätt att beskriva. De får en självbild som bekräftas av barnen i sekten, men som de får av sektledningen och hela den här annorlunda kulturen. Och när de sen växer upp så, mitt intryck är att före 18-20-årsåldern så är det väldigt svårt att ta ställning till, för man har inte det tänkandet, utan man är med i någonting ofrivilligt, och sen det är ingen enkel process. Många väljer ju, om det är en bestående sektlik miljö som kanske Scientologin eller Jehovas vittnen har räknats som sektmässig och så vidare, då väljer man ändå, eller Livets ord, att man väljer att stå kvar i föräldrarnas, man har sina vänner och allting, medan några väljer att gå ut och ha ett annat, och då går ut liksom i ett ganska obekant omvärld som man har då i sekten haft ett sånt där spänt eller motsatt och med tystnadskultur utåt. Så att barnen, där är det ju problem, för att de är inte sektmedlemmar, men de räknas ändå till sekten.
Mm. Ja. Ja, men det är verkligen den mest tragiska delen, tänker jag. Det är barnen. Ska vi gå vidare, för det är några frågor.
Ja, har han flera frågor?
Ja, jag tänkte då utifrån att du var inne på det här med ett spänt och motsatt förhållande till omvärlden, så undrar han vilken definition av sekt som vi utgår ifrån. Och då vet jag att den lilla meningen är med. Vill du berätta vilken...
Ja, men jag tycker ju om religions- eller socialpsykologins definition. Att man är... En sekt är en extrem social miljö. Till skillnad. Och den är så pass extrem då. Så den hamnar i ett spänt eller motsatt förhållande till omgivande samhället. Och medlemmarna anser sig ha den enda vägen till sanningen, frälsningen, ett revolutionärt bättre samhälle eller vad det nu är. Så att sekten säger inte att vi och vi och vi och vi är bra på det här. Mm. Utan man känner sig som spjutspetsen för mänskligheten på något vis. De slår inte sig samman med andra sekter. Utan om jag hade frågat er som medlemmar i Knutby, så hade ni antagligen hållit med om att scientologin är en sektmässig sammanslutning.
Ja, men absolut.
Ja. Så det är det här att man anser att man var ensam om den här speciella. Så brukar jag definiera en sekt.
Och den passar ju väl in på Knutby som det var. Sen har han också en fråga här. Och det är, när övergick Knutby Philadelphia till att vara en sekt? Då, från en församling till en sekt. Och det är klart, det är svårt att säga ett datum när den övergick till en sekt. Ska jag börja svara på det, vad jag tänker om det?
Ja, verkligen. Du som var med.
Ja, men alltså nu när jag ser tillbaka så ser jag att när jag kom till församlingen då var det fortfarande en grupp som hade, som jag uppfattade då, Gud i centrum, som en församling ju liksom ska ha, där man vill göra hans vilja, så göra gott för andra människor. Man jobbade utåt mot omvärlden. Man... ville göra socialt gott, och vi hade barnverksamheter, och det var liksom, ja, och samhället var en del och så vidare. Det där förändrades ganska snart när jag kom till Knutby, fast gradvis, till att från att Gud var i centrum så blev Åsa i centrum. Hennes väl och ve, hennes liv, vi fick höra hennes historia. Hennes livshistoria gång på gång på gång. Vi skulle skydda henne, vi skulle älska henne för att hon var så trasig. Och allt. Och det där kom in och liksom mer och mer blev centrum för vad vi som fanns runt omkring henne. Och det liksom färgade ju av sig mer och mer på resten av församlingen. Och där någonstans tänker jag i alla fall att det gick ifrån att vara en sund församling till att bli någonting som vi så småningom kallar för sekt. Men exakt när det är, jag har ju ingen datum för det, men jag kom dit 96 och jag skulle säga att, ja, och definitivt skulle jag nog säga att det blev en sekt när Åsa ansåg att hon var Kristi brud och hela den där biten kom in, och det var ju 99. Ja, så det är väl mitt svar på det.
Jag tycker det är en väldigt bra fråga som Ulf Jämterud ställer här. Därför att det är ju en process. Jag tänker en process, en förändringsprocess. Och då tänker jag på gamle Prigozjin, han fick ett Nobelpris i kemi. Därför att det kallas dissipativa system. Alltså hans teori som han kunde visa, det var... hur en förändringsprocess i ett system. Och det intressanta var, han var kemist, men han menade och försökte hitta en teori för hur olika system, biologiska system, sociala system, hur någonting är jämvikt och då fungerar allting bra. Och så händer det någonting i, och nu går vi över till ett socialt system då, en grupp människor. Så att man börjar inte längre vara i jämvikt. Och jag tänker mig att Knutby Philadelphia, var en pingstförsamling som hade varit bestående sedan 1920-talet på ett likartat sätt, påminde om andra församlingar. När Kim Vincent, makarna Waldau och deras då minderåriga barn började tänka att det är något speciellt med Åsa Björk i Uppsala. Hon, det finns en profetia som kan stämma med henne. Hon är Herrens tjänarinna. Och då var det så att runt Åsa i Uppsala så hade det uppstått en sån problematik. Så att hon var avstängd från kontakt med, hon var anställd som barnpastor men hade gått ett helt år med bibehållen lön men fick inte längre ha kontakt med barnen. Därför att hon, så här fanns det någonting instabilt. Och så importerade man liksom, man luftlandsatte Åsa Björk. Och så sa Kim Vincent, där tog han ett beslut rakt emot gängse sätt att kalla en pastor med provpredikan där medlemmar får säga hur man trivs med den, om man vill ha den som en pastor, erbjuda en pastortjänst för den personen. Så sa Kim Vincent där att nej, hon ska vara pastor. Ja, vi har en profetia, eller hur han tänkte. Som han gick, frångick den riten, eller ritualen, eller traditionen. Och det här är då ett exempel på vad Prigozjin skulle säga, att det börjar bli fluktuationer. Men det är ingen sekt, det är fortfarande en församling. Men det har hänt saker och ting som gör att det börjar bli instabilt. Det är inte riktigt jämvikt längre. Och sen går det här...
Ja, för jag bara säga, ja. För redan då, eller där som jag också minns, jag var ju inte med då när det här skedde, jag kom lite senare, ja. Så, men jag var ändå i bakvaktet av det här, ja. Där, för det, var ju, det blev ju som en delning i församlingen då, exakt. När Åsa kom, där det var vissa som ställde sig för henne och vissa som ställde sig mot att hon blev pastor, och då fick de som var mot lämna, och det var en ganska stor splittring, och som jag har förstått i efterhand som jag fått beskrivet, och jag fick ju känna på till viss del när jag kom efterhand, för vissa människor som hade varit medlemmar bodde fortfarande kvar i byn, och vi mötte dem, och det var liksom, det var spänt mellan församlingsmedlemmar och de som hade gått ur, och så det var liksom en det skedde någonting där av, ja, det var bara en parentes,
men... Nej, men det var en väldigt bra beskrivning av det här som jag säger, det är inte jämvikt, men det är fortfarande nästan jämvikt, för att prata med ja. Prigozjins termer, och så menar han att då leder ett sånt här ojämnt tillstånd med fluktuationer fram till ungefär som när man går på en väg och så delar den sig som ett Y, så det finns två vägval, och det ena är då att när det blev de här splittringarna i församlingen, då kunde det ha lett till att den hade lagts ner, men det blev inte så, utan man stod istället in på den andra vägen, och då blev det att Åsas makt över medlemmarna, de kvarvarande medlemmarna, förstärktes. Och det här rullade då på fram till 1999 när hon på våren beställde den här ringen med det här uttrycket av Jesaja inbokat, och hade den här lilla ceremonin där Helge Fossmo var med, och där hon sen sa att jag har fått ett nytt namn, jag ska heta Tirsa, det här bibliska namnet av en stad men också av en drottning, och att hon nu var trolovad och skulle gifta sig med Jesus. Och så kom hela det här med Kristi brud, och då menar jag att den här bifurkationen, när det delade sig, den blev den processen. Jag har ju sett det här att nu har de berättat att de var Kristi brud. Nu samlade församlingarna, församlingsmedlemmarna, till den här resan med Ulf Ekman på Livets ord som ledare. En charterresa till Seoul där världens då största pingstkyrka fanns. Och där hon profeterade till er i församlingen. Jag kommer att bli igenkänd som Kristi brud. John Gisho, den mäktiga pastorn med eget jetplan. Han kommer att se att det inte bara är Jesus, utan nu finns också bruden på jorden. När Åsa Waldau hade målat ut den här otroligt grandiosa bilden av sig själv och så kommer de tillbaks och det har inte hänt. Då har människor med en narcissistisk problematik någonting som brukar kallas för narcissistic rage. Alltså har man blivit utsatt för en besvikelse, har man blivit känt sig kritiserad, har man haft en motgång, så slår man det ifrån sig. Man blir rasande på det. Och det jag har sett hela tiden, det är att hon den hösten ökade trycket. Helge skulle vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. När Helene sa ifrån om det så hamnade hon i onåd och skulle skrämmas på något sätt till att allt det här hårdnade. Så för mig känns det som att när den här vägen, när det kunde ha kollapsat, ni kunde ha sagt, nej men Åsa, nu ser du ju att det där var ju tokigt, det var ju inte, du är inte Kristi brud, John Guichou. Ulf Ekman behandlade dig som de andra resenärerna och så vidare. Men ni sa inte det, utan när ni fogade er och började liksom anpassa er till det här, då fick det som kallas sektledaren fick då blodad tand på att styra på det sättet. Så tänker jag. Så vi är eniga om att det är samma. 1999 är ödesåret. Och när sen Helene Fossmo dör under de här omständigheterna den 18 december 99, då är det the point of no return.
Jag skulle också säga att en sån här sak som definierar, tycker jag, att Knut i Philadelphia inte bara var en församling utan faktiskt var en sekt, var just där också att det här beteendet av att människor får lämna när man inte har rätt åsikt, det fanns ju med hela vägen. Det fanns, vi hade gång på gång, det fanns ju medlemmar som sa ifrån och som sa inte vad jag säger då, men de fick ju lämna. De tvingades ju till att lämna istället för att de hade en avvikande åsikt. Det blev för något sätt ett ultimatum, antingen så är du med eller så är du emot, och är du emot så får du lämna. Och det var så pass, det var ju de som försökte, och det var väldigt tufft att stå emot, det var väldigt, du förlorade så mycket där, till exempel eftersom du nämnde Kim Vincent, han kom ju dit så småningom att han också faktiskt sa ifrån till slut när han och försökte och lämnade, men fick ju betala ett högt pris för det. Och vi ser andra, till exempel den skottskadade mannen som lämnade, eller andra medlemmar som jag minns, som faktiskt, och det är också anmärkningsvärt, och det är ingenting som gick förbi, det såg ju alla medlemmar hur det gick liksom.
Den familjen som byggde huset där som kallas Fossmovillan, och där sen Urban Fält med sin familj flyttade in, den familjen, de blev ju verkligen, mannen i familjen sa ifrån i församlingen mot den här luftlandsättningen, som jag kallar det, av Åsa Björk då. Och de blev ju så, inte bara utfrusna, utan det ordnades till och med någon slags sån här Jerikos murar ifrån. Jerikos murar skulle falla, så man gick någon slags förbannelserunda runt deras hus. Så de,
jag har också hört talas om det. Jag kom, så jag kan inte säga att jag var med och sett det, men jag har också hört talas om det.
Ja, men så det var ju inte någon hemlighet att några ville lämna. Sen är det ju också då, jag vill säga det bara, att varje människa har en inre värld. Och mitt yrke handlar ju väldigt mycket om att få se in och lyssna in när människor berättar om den här inre världen. Och det kan man inte se på utsidan, hur den inre världen är för den ena. Det kan vara ganska förvånande många gånger. Alltså, är det så du tänker? Är det de drivkrafterna du har? Är det så du känner det? Eller det du har varit med om? Och sen har man en yttre värld, det är ju den vi delar gemensamt. När man är en samhällsmedborgare, och är man med i en församling så är man en församlingsmedlem. Så att jag kan också tänka mig att när jag har pratat med er som har varit med i Knutby, så har ni en del som är församlingslivet som ni har upplevt på det ena eller andra sättet då. Men sen har man också haft den här inre världen, där man kanske kämpar med att man känner sig missförstådd på det sätt sättet. Och Rigmor, hon påstår att vara så här och så här. Men för mig är det inte så. Så att man kan räkna med det, att det Ulf Jämte du kan ha mött, det är ju också att han hör att någon kanske säger att nej, men det var inte så, utan så här var det. För att då kanske de personerna tänker att så som det är för mig, ja, det var egentligen så det var för de andra också. För man kan ha svårt att förstå på vad sätt det var för andra.
Jo, men det, så tror jag att det är. Och jag tror också att, att om man inte, ska man säga, om man inte får höra hur andra har upplevt det, så har man nog väldigt svårt för att sätta sig in i det. För att när vi var mitt i det, så hade vi en sån, vi höll upp en sån mask både inför varandra och omvärlden faktiskt. Eftersom, så att människor som jag såg då log och sa att allt var jättebra och verkligen kämpade och de var liksom arbetsamma och det vi hade roligt och så vidare, har jag i sen efterhand förstått att de mådde jättedåligt och hade jättetufft med saker som jag inte hade en aning om. Och likadant för dem när det gäller mig, säkerligen, och så vidare. Och därför så, om man bara utgår från, men jag såg ingenting, så då liksom man måste, jag tror att man måste öppna sitt sinne för att förstå att det här är ett sammanhang, det finns massor av människor, och uppenbart är att stora delar av den här gruppen har mått fruktansvärt dåligt och tagit stryk utav att ha varit med i, och det är ju bara fantastiskt om det finns de som säger att de inte har tagit stryk av att vara med, men jag skulle säga att de allra flesta har gjort det. Sen däremot så tror jag att man repar sig väldigt olika.
Repar olika eller retar?
Repar.
Men om jag får göra ett tillägg innan vi avslutar kanske, att det du sa nu är så intressant, för då minns jag min intensiva dialog som delvis är på mejlen också, så att vi både pratade och skrev till varandra med professor Liselott Frisk som forskade på Knutby, Philadelphia. Och det var så uppenbart, för att hon lyssnade på vad ni sa. Och hon förklarade för mig att just som du säger, ni log, ni försäkrade att ni var lyckliga. Och när jag då sa att ja, men det förekommer barnaga här. Människor, en har dödat en kamrat mot sin vilja och skjutit en annan. Allt det här. Och då för Liselotts del, det är synd för att hon är död. Jag är verkligen ledsen för det, för det har varit intressant att prata med henne nu. Hur hon tänker runt det här nu. För att för henne, hon menade att ni var en ny religion och det kan vara lite annorlunda. Men att det nästan var intressant ju mer annorlunda saker som det kanske ur hennes perspektiv fanns att beforska i Knutby, Philadelphia. Medan jag såg till er människor och såg den här dubbelheten och visste att man kan le till man bryter ihop. Man kan le fastän man är otroligt olycklig. Och barnen och så vidare. Och där du, jag tror att det är likadant bland medlemmar, att det fanns medlemmar som såg de här leendena och som kanske inte hade förmåga att inse att det fanns samtidigt något annat bakom. Så att det där är ju väldigt komplext och olika. För det var ju människor. Ni var olika fastän ni var medlemmar.
Ja, och så är det ju nu också. Ja. Vi är olika i efterhand. Och vi bearbetar det på olika sätt och så vidare. Och det kan, jag är ju medveten om att det säkert inte är alla som håller med mig om det. Hur jag ser på det, men ja, vi frågas efter vad vi ser på det, eller jag ser på det. Sen har jag fått en sista fråga också som är till mig från Ulf. Och den är så här, eftersom du, Emma, beskriver dig som en före detta ledare, pastor i Knutbysekten, menar du därmed att du var en bland flera sektledare? Och det, ja, så är det ju. Det är ingen roligt epitet på något sätt, men jag skulle, vad ska jag säga... Jag skulle nog inte kunna sova gott om jag sa något annat. Det skulle vara som att försöka komma undan någonting som faktiskt är uppenbart. Jag hade naturligtvis ingen ambition att bli en sektledare. Men som ledare i den här gruppen så kan jag inte se annat än att jag var en sektledare eftersom det var en sekt. Och därmed så säger jag att precis som det fanns ett spann i församlingen, så fanns det ett spann även i ledarskapet, i hur mycket man var delaktig och hur mycket ansvar man har. Och det behöver vi inte gå in på här. Men det, och jag tycker det är viktigt också, finns en anledning till att jag vill säga sekt och sektledare. Därför att jag anser att Knutby behöver, det är liksom, det är ingenting vi kan gå tillbaka och plocka upp, det här var bra på det sättet, utan det här behöver, vi behöver begrava Knutby Philadelphia som någonting som blev urartade till någonting väldigt, väldigt fruktansvärt. Sen kan vi behålla minnen med människor och saker vi har gjort tillsammans som har varit roliga och så vidare, men vi måste begrava sekten. Och det finns liksom inte, och därför så vill jag vara tydlig med det, att det var en sekt och jag var en ledare i en sekt och därmed en sektledare, jag kan inte komma undan det. Och därmed så har jag ett ansvar, precis som jag anser att de andra ledarna, vare sig man var pastor eller annan typ av ledare, har ett ansvar.
Och medlemmarna som var, för många medlemmar hade ju också en överordnad position till andra medlemmar periodvis.
Ja, alltså det är ju det här som man behöver komma ihåg, att det var stora delar av församlingen som agerade som ledare i olika grupper. Och det var inte alltid den ledare som hade ett epitet som ledare som var den som var starkast. Utan det där handlade om andra saker inom gruppen. Vem som hade mest makt, om man säger så.
Vem som fick
den som
bestämma.
Mest rätt.
Ja.
Ja, precis. Och därför är det många som har saker på sitt samvete. Och jag tror att det är det jobbigaste för de flesta att bära med sig. Och jag tror att det är det man ofta vill slå ifrån sig när man tycker att det blir jobbigt att tala om det. Faktiskt. Och det, jag förstår det. Det är inte lätt.
Nej, klarläggandet. Ja. Klarläggandet. Alltså det är ju så att om man har en tystnadskultur så blir man ju oroad när folk kommer utifrån och belyser det som har mörklagts. Det som man inte vill ska komma fram. Och det är därför vi vill ha genomskinliga, transparenta församlingar, grupper. För då behöver man inte vara rädd, för då gör medlemmarna detta själva. Då säger man ifrån om någonting är fel, när ledarskapet börjar bli toppstyrt och det blir misshandel, människor blir utfrusna, det blir mobbning inom gruppen och så vidare. Men det är när man inte säger ifrån inne i sammanhanget. Och då spelar det ingen roll om det är en skola i Järna eller en församling i Knutby eller något annat. Då blir det obehagligt när de kommer utifrån. Men det kommer utifrån och det ska komma utifrån. Så att man får det här klarläggandet och så blir det, då kan man gå vidare.
Ja, tack och lov för klarläggandet. Men du, tack Rigmor för idag.
Jag tänkte säga det, nu är det antagligen dags. Tack Emma.
Ja, verkligen. Men vi hörs och ses nästa vecka. Ha det så bra alla kära lyssnare. Tills dess.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.